There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt bredvilliga brott. Din senfärdiga sangria i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Det är så mysigt här inne. Men jag måste säga att det är, jag tycker det är jobbigt med fritid. Eller jag tycker det är jobbigt med när det måste vara, när man, när det inte finns några rutiner utan man bara låter dagarna gå. Jag har så svårt för det. Jag älskar ju själva tanken på det. Jag tycker det är mysigt och trevligt då. Men jag har det svårt rent faktiskt. Och en sak som jag är väldigt trött på att somna, och nu får jag tala klarspråk med dig här. Det är vardag. Men missuppfatta mig inte, därför att jag älskar vardag. Men jag älskar inte allt det här vanliga som människor måste ägna sig åt. Som att planera för vad man ska äta till middag. Skruva fast en skåpdörr som är sned. Rensa kylen på saker som man inte har ätit upp. Jag vet att det är ett ilandsproblem, men ändå. Plocka i och ur diskmaskinen. Dammsuga. Sortera tvätt, vika tvätt. Byta lakan. Jag kan ibland känna, och det här, jag vet att det här är hemskt. Men jag kan känna som att jag brinner liksom upp av det vanliga. Jag är ju som ett barn ibland. Jag vill bli bortskämd med intellektuellt stimuli varenda vaken sekund. Och det, jag sa det till mig själv. Men vad är du, ett barn, sa jag till mig själv nyss. Och svaret på frågan är väl ett rungande ja då. Det är som det är. Men just nu när jag sitter i äventyrsvargen så är det jättemysigt här. Och du, hur har du det? Jag undrar om jag någonsin ska bli gammal. Alltså gammal i så mått att man, som jag inbillar mig att ålder är då, att man bara plötsligt släpper taget om allt det där som har irriterat en hela livet och bara accepterar det. Idag ska jag berätta om en extremt gammal människa som heter Bagheera och är 90 år gammal. Och som hela sitt liv har levt. Jag ska inte hålla på att polarisera berättelsen sådär att Bagheera hela sitt liv. Det är en gammal kvinna. Jag tror att Bagheera är ett kvinnonamn. Jag vet också att det är en panter i Djungelboken. Men det är i alla fall, Bagheera heter hon nu. Jag har faktiskt gjort en annan podd en gång där det fanns en kvinna med som hette Bagheera. Men Bagheera här är en kvinna, hon har fyllt 90. Och hon bar sina år med en typ av sällsam lätthet. Trots att hennes liv hade varit en enda lång serie av noggrant inrutade dagar. Hon levde fortfarande ett sånt liv. Bevara ordningen, så ska ordningen bevara dig. Så hade hon levt sin devis. Hon hade inte levt sin devis, det hade varit hennes devis genom livet. Och det här var ju ett problem för henne på fler än ett sätt. Nu tänkte jag inte på vad jag sa, nu sa jag bara det. Alltså det var lite grann som att livet går ju fortare på ett sätt när man rutar in det enligt små, små etappmål hela tiden. Alltså då menar jag mikroetapper. Alltså mål som gå upp, göra en kopp te på morgonen, spela piano. Hon hade ju barn som var ju vuxna sedan mycket länge. Och nu var gamla. Hennes man hade ju dött för 10 år sedan. Hennes man, Bröran. Bröran och Bagheera hade ju de sista 20 åren kanske av sitt liv levt ett väldigt inrutat, stillsamt liv. Som ju i allt mindre grad bestod i att hjälpa barnen med olika saker eftersom barnen nu var vuxna och mer därtill. Hon levde en... Varje morgon för henne började med att solen liksom kom in genom fönstret. Eller ljuset i alla fall. Det är ju solen. Men ibland kan man ju uppleva att solen inte riktigt är solen utan mer någon typ av lysande dimma som sveper in genom ens fönster. Hon bodde i en liten stad. Hon kände alla. Hennes dagar var fulla av rutiner, morgonkaffet 7, promenad i stadsparken 10, plocka och pyssla, äta en lätt lunch och sen spela kort med kompisarna på eftermiddagen. Hennes hem var en tidsresa, eller en minnesresa, en kapsel av minnen. Varenda hörn var fyllt med fotografier. Riktiga, alltså inte bara vykort upphängda eller som utskrivna bilder utan inramade grejer av familj och vänner och platser som har betytt mycket för henne under sitt liv. Det är klart att hon hade ju rest, hon och Bröran hade ju rest, men inte så mycket som hon hade velat kanske. Hon hade... Det fanns ingenting i hennes liv som hon direkt ångrade eller som hon kände att hon hade gjort fel eller försummat sig själv eller andra. Det var inte heller så att hon upplevde att hon hade levt sitt liv bara att tänka på sina barn och sina plikter och så. Hon hade levt ett ganska skapligt liv, tyckte hon, när hon tittade tillbaka. Men det fanns ingenting som riktigt fick det att röra sig i henne längre. Det kändes som om allt som hade kanske stört henne men också gjort henne glad och lustfylld genom livet hade blivit ett slags bärst, varken eller tillstånd. Men det fanns en tanke i henne, eller snarare en känsla eller en bild som hela tiden gjorde sig påmind. Oartikulerad, icke-verbaliserad. Och det var en dröm om att hon skulle vilja vandra. Ostört och orört i fjällen. Och då hade hon framförallt Kungsleden som en sån här målbild. Men det här var ju ingenting hon någonsin hade vågat se på. Bröran var ju inte intresserad av att vandra och gå omkring och så. Han var gårdfarihandlare, höll jag på att säga. Det var han inte, men han jobbade med att sälja dammsugare på 60-70-talen. Och sen sadlade han om till att sitta på kontoret och blev allt mer stillasittande. Och hon brukade vandra, men det var ju i nationalparker runt omkring i Stockholm där hon bodde. Naturreservat runt omkring. Hon hade också vandrat i Dalarna i ett naturreservat någon gång på 80-talet med en väninna. Men utöver det hade hon aldrig egentligen gjort några riktiga försök. Och nu hade hon väl kanske bestämt sig för att det var för sent. Hon var ju 90 fyllda och trots att hon var pigg och kände sig stark och inte led av några allvarliga ålderskrämpor, någonting som man kanske får säga är någonting att vara tacksam för när man är 90 år. Så kände hon väl ändå att en 90-årig tant kan väl inte gå omkring i fjällen heller. Men hon hade den här skira, icke-verbaliserade drömmen om att vandra i de svenska fjällen och få se dem med egna ögon. Liksom, och få se det här som åtminstone utåt sett ser orört ut. Andas in den där klara, kyliga luften som hon inbillade sig skulle finnas där och vila ögonen på en horisont som inte var rak utan berg och himmel i samklang. Hon hade haft ett bra liv, ett lyckligt liv, men hon präglades av en känsla av att någonting saknades. Kanske var det äventyret liksom. Att hon hade ju inte gjort så mycket äventyr. Känslan av att få vara helt fri. Den hade inte infunnit sig när bröran gick bort. Hon hade alltid varit mer hemma än ute. Och kanske var det det som skavde. Kanske hade hennes längtan efter ett äventyr blivit en tyst sång i bakgrunden, liksom på längst bak i huvudet. Vännerna blev färre. Dagarna kändes inte så angelägna. Hon började tänka, kanske inte ens någon idé att jag går upp idag. Det är varmt och mysigt i sängen, jag kan väl ligga kvar. Men i likhet med så många andra i sin egen ålder hade hon inte ro att ligga kvar. Så hon gick upp, satte sig i en fåtölj, stirrade tomt framför sig och kom på att hon inte hade druckit sitt morgonkaffe. Och då slog tanken henne som en blixt från en klar himmel. Varför inte nu? Varför inte dra nu? Så hon ringde till en av sina sista väninnor i livet, Ingrid, och föreslog att de skulle göra den här resan. Och Ingrid hade som av en slump en massa kontakter och ringde runt till olika researrangörer inom PRO. Och innan dagen var slut så hade de sitt ihop en liten grupp som skulle vandra Kungsleden tillsammans, seniorer. Så där börja vår berättelse. Så det, allt det här var bara bakgrundshistoria. Hon gick genast över till Ginny som var hennes granne. Ginny var ingen vän men brukade ibland vattna krukväxter och sånt när Bagheera var hos sin son och vattnade hans krukväxter när han var i Grekland i huset som hans familj hade där. Och berättade för Ginny att jag ska vara borta ett tag, kan du vattna mina krukväxter? Och Ginny, man såg hur hennes mun smalnade. Ginny var den där typen som alltid hade ögonen på vad andra gjorde. Väldigt skarpa ögon, 10 år yngre ungefär än vad Bagheera var. Ännu fortfarande inte på den mentala plats där Bagheera befann sig, där allting kändes som samma lika. Och en längtan efter något mer. Bagheera mindes att hon hade haft den här känslan när hon och Bröran hade varit gifta i 20 år. Då minns hon hur hon hade börjat känna en svag längtan efter någonting annat. Men då var hon mitt i livet och barnen var fortfarande ganska unga. Och det var inte på kartan att börja göra några utflykter, vare sig mentalt eller fysiskt. Så det hade hon liksom stävit, den längtan. Men det var liknande den känslan som kom nu igen. Men Ginny, hon kunde inte förstå det. Hon var känd i grannskapet för sitt missundsamma sätt, kan man säga. Hon var en av myndigheterna så omtalad skvallertant. Hon hade en väldigt obehaglig vana att lägga sig i andras angelägenheter. Hon levde ensam och gurglade sig varje kväll med kokosfett för hälsans skull. Något som inte på något vis påverkade hennes psyke. För även om tanten var kärnfrisk så var hon alltså en mörk kraft i området. Och Ginny kunde inte låta bli att lägga sig i den här resan. Det här är ju för gammal för Bagheera, sa Ginny med rynkad panna. Tänk på din hälsa, det är ju rena vansinnet att ge sig ut. Du är 90 år, 90 år, skrek hon så det spottet flög. Du kan inte ge ut i vildmarken med en massa okända. Ingrid är med, hon har varit min vän sedan vi var 21. När vi gick husmorsskola ihop, sa Bagheera. Hon var ju inte där för att få Ginnys godkännande, hon ville ju bara be om hjälp. Men hon visste att hon var tvungen att gå igenom hela den här processen med Ginny, där Ginny skulle känna sig behövd då. Så hon sa, ja, du vet bäst, Ginny, du har säkert rätt, jag ska tänka över detta. Men i vilket fall som helst så ska jag åka till min son och då undrar jag om du skulle kunna vattna mina blommor. Om det inte för mycket, jag vet ju att du sliter ut dig för vår skull här i grannskapet. Ja, det gör jag verkligen, sa Ginny. Ginnys reaktioner var ju välkända för Bagheera. Så hon hade redan planerat för allt det här. Så hon bjöd Ginny på te och medan de satt i köket och Bagheera började berätta vilka krukväxter som skulle vattnas när. Det visste ju Ginny redan, men det var som en artighetsgrej liksom. Om du orkar så kan du väl se till min azalea och sådana saker. Och Ginny verkade nöjd och gick till slut över till sin lägenhet igen och sa att hur länge ska du vara hos sonen då? Ja, det blir väl en vecka. Oj då. För sonen bodde ju i Skinnskatteberg. Och så lämnade Ginny Bagheeras lägenhet och gick över till sig med ett självgott leende, övertygad om att hon var helt oumbärlig och hade avstyrt en katastrof. Men Bagheera log i mjugg och packade sin ryggsäck med allt hon behövde, ringde en taxi som skulle komma och hämta henne tidigt nästa morgon innan Ginny vaknade. För om hon hade sett hennes ryggsäck hade hon ju förstått att det inte var till någon son hon skulle, utan det var ju mycket mer packning av mer friluftsaktig natur. Följande morgon. När solen just började kasta sig över världen så smög Bagheera ut från sitt hus i den kyliga morgonluften. Det här var ju på sommaren då, vill jag bara påpeka. Så du inte får tänka, du får inte tänka vinter här nu, även fast det är vinter när jag spelar in det här. Hon hade satt på sig sina mest äventyrliga kläder. Ett rosa band som höll uppe hennes omfångsrika gråvita hår. Hon hade satt på sig en kamouflagejacka som hon hade fått bröran hade lämnat efter sig under den tiden när han bestämde sig för att han skulle ta jägarlicens. Någonting som aldrig hände, för han orkar inte ut och gå så mycket. Och så satt hon sig i taxin och kände en känsla av triumf och spänning av att ha lurat Ginny, och viskade flygplatsen tack till taxichauffören. Va? Sa taxichauffören, för han hörde ju inte för hon viskade. Och då sa hon med hög röst: flygplatsen tack. Och då såg hon i fönstret, i fasaden, hur Ginny ryckte till där inne bakom persiennerna. Och så sa hon: åk, åk. Och taxichauffören satte plattan i mattan och styrde därifrån i rasande fart. Medan taxin i 89 km i timmen åkte bort från hennes hem. Det var en 30-gata, så det var ju lagbrott där, va? Men det var också, det bidrog till spänningen. Så kände Bagheera en blandning av nervositet och upprymdhet. Hon hade lurat den där Ginny. Men framför allt så hade hon ju tagit ett första steg mot någonting som ännu inte var helt klart verbaliserat. Hon kände sig lite som en galning. Som en dåre. En kokobäng. Någon som inte hade koll på sitt liv. Och den känslan riste i henne med en blandning av nervositet och rädsla. Men också iver. Och väldigt stark förväntan. På flygplatsen. Hon hade aldrig varit på en flygplats förut. På en värld av, ja, det vet ju du Somna, en värld av rörelse och ljud och en typ av förväntan i luften, spänning och förväntan och allvar i luften som saknar motstycke. På någon annan plats, inga tågstationer uppbär den här typen av känsla. Det är någonting nästan livsavgörande som vilar i luften på en flygplats, oavsett vart man ska. Liksom. Hon skulle ju bara till, ja, vad är det man flyger om man ska åka Kungsleden? Är det Kiruna man flyger till då? Jag har ingen aning. Bagheera tyckte först att det kändes kul. Hon var fascinerad av människor och skärmar och flygplan som bara dånar upp med sån ofattbar kraft. Att det liksom är, det är verkligen som att betrakta ett naturfenomen egentligen. Fast man vet att det här är någonting som människor sitter inne och bakom spakarna och kontrollerar. Det finns ju någonting otroligt respektingivande med ett flygplan som lyfter. Det är en kraft som hotar att skölja med sig en om man inte är försiktig. Men efter en stund så börjar hon känna sig lite förvirrad. Vart skulle hon gå? Det är svårt om man aldrig har varit på en flygplats förut, men det är svårt även om man har det. Att hitta till rätt plats och var checkar man in och vilken biljett är till vad? Hon hade ju bagage med sig och då så ramlar hon ju då på och råkar komma för nära ett löpande band då, med väskor och åkte med en liten bit. Och hon blev räddad av en sur gubbe. Den sura gubben var ju gammal nog att vara hennes son. Han var ju hennes sons ålder. Men han sa ju då, skulle också ut och resa. Han sa, ska tant verkligen ut och resa då, sa han. Med någon typ, den där typen av röst som man kan få när man pratar med gamla människor. Och man är en förfärlig människa. Du vet vad jag menar. Någon slags blandning av irritation och överlägsenhet. Och lite nedlåtande, skojig ton liksom. Är tant verkligen redo för det här? Typ ungefär som att han visste att hon sen också skulle ut och vandra i fjällen, vilket är ju faktiskt, om man sätter det i perspektiv, mycket större prestation än att sätta sig på ett flygplan och bli flugen från punkt A till punkt B. Bagheera var inte van att bli tilltalad på det där sättet. Bröran hade alltid haft en väldigt respektfull ton. Lite underlåten nästan. Så hon kände att hon blev röd om kinderna. Men istället för att backa så rätade hon på ryggen och mötte den här gubbens blick. Och så sa hon, jag ska verkligen ut och resa. Tack för att du bryr dig. Kanske är det du som borde stanna hemma eftersom du inte tycks se någon annan än dig själv. Att vara yngre ger dig inte rätt att tala till mig på det där sättet. Och att jag är äldre ger inte mig mindre rätt att vara här. Det här är vårt gemensamma rum. Snorunge. Och han blev ju stum då. Och så sa han något om att ja, men det där. Och sen skyndade han snabbt iväg. Bagheera, fortfarande med hjärtat dunkande som en trumma i bröstet, kände en våg av självförtroende. Och förvirringen försvann. Hon tog ett djupt andetag, tittade på skyltarna. Hon hade liksom inte gjort det förut. Hon hade ju mest bara låtit blicken glida över dem i någon typ av pejlande läge. Och så hittade hon till incheckning, bagageincheckning och gaten. Hon fick liksom en oväntad dos energi av den där gubben. Hon visste att hon var gjord för det här. Och så lyfte flygplanet. Hon hade ju aldrig flugit förut. Hon hade visst inte vad hon hade väntat sig riktigt, men kanske inte just det där. Den där känslan av att verkligen sitta i knät på en stor jätte som reser sig upp otroligt snabbt. Det är en känsla hon aldrig någonsin tidigare erfarit. Någonting som verkligen tog kontrollen över henne. Och hon kände genast i samma ögonblick som accelerationen fick den stora flygplanskroppen att lyfta från marken. En känsla av befrielse. En känsla av att all hennes oro smälte bort. Därför att nu hade hon inte ansvar längre. Inget ansvar alls. Hon var verkligen på riktigt i händerna på världen. Och den känslan, den hade kanske gjort andra, mig själv inräknad, oroliga. Men Bagheera kände bara frid. Och hon hade ju planerat att hon skulle sova. Hon fick i alla fall lust med det när hon började flyga där. Men hon satt bredvid en farbror som verkar vara i tidiga 60-årsåldern, strax innan pension. Och han presenterade sig som Arne. A-R-R-N-N-E. Arne. Och han ville prata. Det tar 2 timmar att åka från Stockholm till Kiruna. 1,5 kanske. Han jobbade med... han var inspektör för kontorsstolssäkerhetsfrågor inom fackförbund. Arne beskrev sitt arbete med stor passion. Han berättade i detalj om vilka olika typer av kontorsstolar som fanns, vilka de olika mekanismerna var och vilka säkerhetskrav. Visste du att den vanligaste olyckan med kontorsstolar är att man klämmer sig när man ska fälla bak och fram ryggstödet, sa han med triumfatorisk min. Och Bagheera nickade eller skakade på huvudet, för det hade hon ju faktiskt ingen aning om att det var det som var den vanligaste olyckan. Vilken är den minst vanliga olyckan, frågade hon tidigt i samtalet innan hon förstod att följdfrågor var någonting man också kom att ångra. Men för dig, om du vill veta då, så är den minst vanliga kontorsstolsrelaterade olyckan är att den förvandlas till en sabeltandad tiger och åsamkar skada på ens kropp. Inte av illvilja utan av hunger, eftersom en sabeltandad tiger Om man sätter sig på en sabeltandad tiger så blir den hungrig direkt. Och då vill den äta. Så det är ju att egentligen det är en trigger. Det är triggervarning. Sätt dig aldrig på en sabeltandad tiger. Arne pratade om hur varje liten del av en kontorstol var liksom gjord för att främja användarens komfort och säkerhet. Han berättade om alla tester. Det var många, hundratals regleringar då. EU-styrda och branschstyrda och självpåtagna och ålagda. Och den väldigt spännande, enligt honom då, utvecklingen inom tripphopstolar, som var någon viss typ av tripphop-inducerande arbetsstol. Och Bagheera tyckte naturligtvis det här var tråkigt så klockorna stannade. Men trots att hon tyckte det så kunde hon inte låta bli att känna någon typ av medkänsla då förstås för Arne. För bakom hans fullständiga oförmåga att ta in henne och sådär, och den här överdrivna entusiasmen för sitt arbete, så fanns det ju någon typ av längtan efter att bli förstådd. Kanske i hans fall också en ouppfylld längtan. Och hon kände att hon hade kraft över i sitt nyfunna fridfulla tillstånd att känna en viss medkänsla med honom. Så hon lyssnade. Artigt nickade. Ibland ställde hon följdfrågor, även om de blev färre och färre, för hon märkte ju att det inte behövdes. Och visualiserade för sitt inre landskapet hon snart skulle vandra över och i. Och Arne verkade nöjd med lösningen. Och det går ju snabbt. När någon pratar så går det ju snabbt. Och rätt vad det var så landade de, även om Arne inte märkte det utan satt kvar. Så hon fick lov att peka lite menande och försiktigt på gången att den var tom. Och då sa han, oj jaha, ja, här hinner jag ju inte sitta och prata. Jag hinner inte sitta här och svara på alla dina frågor, sa han. Jag har ju ett arbete att sköta. Och så skyndade han iväg. Och hon steg av planet med en känsla av tacksamhet. Inte bara för att äntligen vara framme vid sitt livs största och första äventyr, utan också för att mötet med den här gubbtjuven på något vis hade förstärkt hennes känsla för att hon hade levt ett bra liv. För hon var i alla fall inte som Arne, denna själsligt hemlösa människa som aldrig kanske riktigt blivit förstådd. Jag har varit älskad, sa hon till sig själv. Jag har varit förstådd. Och när hon anlände till hotellet i Kiruna, där den här nyihopstyrda gruppen av pensionärer skulle samlas då för att lära känna varandra inför den här vandringen, så kände hon en blandning av lite blygsel, lite som hon skulle börja skolan, och naturligtvis en väldigt stark spänning. Hon hade ju aldrig tidigare träffat någon av dem utom Ingrid. Ingrid verkade ha varit någon typ av spindel i nätet, men det var inte hon som hade styrt ihop resan. Hon hade ju bara ringt en kompis som också var med på den här resan då. Och nu ska jag beskriva alla de här pensionärerna som var med. De var 5 stycken. Dels var det Ingrid då, en kompis till Bagheera. Hon var 90 som Bagheera. Pigg, livlig, kortklippt grått hår, glittrande blå ögon. Hon älskar naturen. Hon hade vandrat mycket i sitt liv, inklusive Kungsleden faktiskt. Och hon hade varit Bageras vän ända sedan de båda var 21 år och gick på husmorsskola. Och energin och entusiasmen var smittsam, och hon var Bageras bästa vän. Hon hade otroligt mycket anekdoter om egentligen allting. Till skillnad från Bagheera hade hon ju rest mycket. Och sen var det Erik som var för detta lärare i geografi, som var 80-någonting. Erik hade liksom en skäggig, akademisk, grånad look. Han bar en väderbiten hatt. Han var tystlåten. Men när han talade hade han en otroligt djup, behaglig röst. Och han pratade alltid, han tänkte alltid efter innan. Han gav intrycket av att alltid tänka efter innan han pratade. Och han hade stor kunskap om den lokala faunan och floran. Och så var det Maj-Britt, en före detta bibliotekarie från Vårgårda, känd för sin strukturerade och metodiska approach till livet. Alltså hon var inte känd i gruppen, men hon hade det. Hon gav ett intryck av ett väldigt strukturerat intryck. Hon hade långt vitt hår, glasögon med tjocka bågar och hade väldigt praktiska kläder med många fickor. Det var Maj-Britt som hade gjort upp planen för vandringen och såg till att allting efterföljdes. Och hon hade bestämt alla pitstops, så att säga. De skulle ju gå längs med en ganska etablerad vandringsled, eftersom det var Bageras första gång. Men också Karl-Erik som också var med, hans första gång också. Karl-Erik var en robust man med en bakgrund inom ingenjörsvetenskap. Han var ganska ung, han var sena 70-årsåldern, hade en imponerande fysik för sin ålder. Han kunde hoppa jämfota upp på en stenmur som var precis utanför hotellinfarten, vilket imponerade på framför allt på Erik, som inte alls hade den vigören. Karl-Erik var också lite av en skämtare och ibland blev det lite påfrestande. Och så slutligen, är det fem? Slutligen var det Sonja. Och Sonja hade varit reseledare, berättade hon. Och hon hade varit överallt och sett allting. Sonja hade långt, lockigt, svart hår och en ständig, lekfull glimt i ögat. Hon var 85 och verkade inte rädd för någonting. Och Bagheera fann sig genast väldigt dragen till Sonja. Det fanns någonting med hennes oräddhet och hennes spännande reseberättelse som påminde Bagheera om någonting hon själv kanske hade velat iscensätta i sitt liv. Och hon bestämde sig för att hon skulle, förutom Ingrid, hålla sig till Sonja under resan. Och det var kvällen. De åt middag tillsammans och skojade och skrattade, men gick och la sig ganska tidigt. Det här skulle bli den lyxigaste natten, eftersom redan tidigt där morgonen därefter skulle de påbörja etapp 1 av sin vandring längs Kungsleden. De lärde känna varandra lite bättre. De gick igenom ruttplanen som Maj-Britt hade förberett. Och alla var väldigt entusiastiska. Det verkade också som att hela den här reseplanen hade lite tagit dem samtliga med lite storm. Det verkar inte som att det var någonting som alla hade gått och planerat under lång tid. Och dagen därpå, i det första lilla gryningsljuset, som kändes helt annorlunda här än hemma hos Bagheera i Stockholm, så skulle de påbörja sin vandring. Och de sa god morgon lite lätt. Karl-Erik skämtade lite. Och de startade sin vandring från, de åkte väl buss först till Abisko. Ja, det var ju helt otroligt. Bagheera hade aldrig varit så här långt norrut någonsin i Sverige. Fast hon var 90 år hade hon aldrig varit längre norrut än Östersund. Och hon skämdes när hon såg att det här också var det land hon bodde i. Det här var också Sverige. Denna vidunderliga natur som inte har någon motsvarighet någon annanstans i Sverige. Och första leden, första etappen var ganska enkel. De skulle gå till Abisko Jaure, den sjön. Det finns stugor där som de kan, som man kan bo. Det är första etappmålet liksom. Det är en ganska lätt sträcka. Perfekt för att börja och akklimatisera sig till vandringslivet. Och så tog de det första steget lite rituellt. Nu tar vi det första steget. 1, 2, 3, sa Sonja. Och så tog de alla tre, alla sex, ett gemensamt stort steg. Och det fick indikera deras start, liksom. Morgonen var klar och luften frisk. Och snart hade de kommit ut på leden. Och då slogs Bagheera nästan till marken av skönheten i landskapet. Vattnet, färgerna, bergsmassiven. Och deras egna steg och den otroliga tystnaden och stillheten. Det var ganska mycket folk i början av leden. Men det glesade ut i takt med att leden började sträcka sig framåt. I början mötte de ganska många. Och lite trångt på prång och små minibroar över bäckar och sånt. Så här är det alltid i början, sa Sonja. Och Ingrid påstod också att det här är ganska vanligt i början av vandringarna. Att det är lite trångt men sen glesar det ut ju längre in på färdrutterna man når. Dels går inte alla hela sträckorna. Dels så finns det flera vägar och vindlingar att ta. Några av experterna, då går inte våran lilla dagisrunda, sa Sonja och log i all välmening mot Bagheera som inte tog illa upp. Och det var så lätt att prata. Ingrid och Bagheera hade ju naturligtvis mycket att säga, men också Sonja och Bagheera och också Erik och Karl-Erik och Maj-Britt hade saker att säga till varann. De talade om barndomsminnen, gemensamma nämnare, förändringarna i samhället som de hade sett under sina respektive livstider. De pratade om saker som de inte kunde prata om någon annan, med någon annan om. Saker man sjöng i skolan och så. De började sjunga gamla sånger. Karl-Erik med sin robusta röst ledde dem i en väldigt känslosam version av Ut i vår hage. Kom hjärtans fröjd. Kom liljor och akviveja. Kom rosor och Richard Gere. Man. Kom ljuva kryssminta. Kom hjärtans fröjd. Och deras röster ekade genom landskapet och de märkte hur lite yngre vandrare markerade lite avstånd samtidigt som de slog längtansfulla blickar åt sällskapet. Nu är det ju inte så, men Bagheera upplevde det som att miljön de vandrade genom var nära på ett orört paradis. Det luktade friskt på ett sätt som hon aldrig hade känt förut, men det var mer än friskhet också. Friskhet kan ju vara när man bara öppnar balkongdörrarna efter en natt när man har haft gäster som har sovit i vardagsrummet. Det är något annat än friskt. Det luktade... Doften var sin egen doft. Det var någonting hon kände djup respekt inför. Det här kan jag inte hålla på att exotifiera, tänkte hon. Det här måste jag ta på allvar. Det här är som att lära känna en ny person från en främmande kultur. Det är ju inte värt att hålla på och oja sig och utropa hur exotisk den här andra personen är från den andra kulturen. Den här andra kulturen är ju på allvar. Det är ju ingenting man kan hyscha och vischa om. Eller oja och voja om. Eller säga, oh så speciellt du äter med sked och gaffel. Det här måste man ju ta på djupaste allvar och känna en djup respekt inför. Det subtila liksom nyansen av vilda blommor som inte växte där hon levde. Barrträd. Solen som ackompanjerade dofterna, värmde ansiktena och fick små vattendrag de passerade och glittra som drömmar som ett barn har, liksom. Och de satte sig ner vid en av de här bäckarna och åt och drack och skrattade. Och det var mjukt under rumpan, men de hade ju också med sig sådana, på ryggsäckarna fanns det sådana fällstolar som man kunde sitta på, för några av dem kom ju inte ner på marken utan var tvungna att sitta lite eleverat, både för blåsans skull och prostatans skull, men också för att det är svårt att resa sig när man väl har satt sig ner om man är gammal. Det fanns liksom en känsla av total frihet. En frihet som var så påtaglig att den nästan kunde tas på. Vilket är på riktigt det som påtaglig betyder. Inga måsten mer än att vi ska fram då. Till Abisko Jaure-stugorna. Och dit kom de väldigt snabbt. Det var en dag och det var en lätt vandring. De var trötta, men inte så allvarligt. Det var en djup tillfredsställande stund. Och de åt middag och pratade om dagen. Och Sonja berättade om förra gången när hon gick där och ledde en grupp som faktiskt gick vilse. Men allt hade slutat bra. Den första natten på vandringen så sov de utspridda i olika stugor. Det var en upplevelse som Bagheera aldrig hade varit med om förut. Runt sjön, där vattnet var liksom inte vindstilla, det är det aldrig. Utan vattnets liksom miniatyrpål, miniatyrbrus, när mörkret föll och stjärnorna tändes en efter en, fylldes luften av liksom ett annat ljud. Ett ljud av vild tystnad. Fjärran fågelrop. Mjuka suset från löv. Och markvegetation i den lätta kvällsbrisen. Gruppen samlades en stund för att dela lite te och lite starkt. Och småprat. Och det värkte i benen, men på ett skönt sätt. Och alla drog sig tillbaka till stugorna. Och Bagheera la sig i sin sovsäck och somnade. Det var liksom en ren, frisk luft in i stugan också, även om det var enkelt och spartanskt och kanske inte helt rent heller. Hon kände en enorm tacksamhet. Det fanns liksom en särskild sorts fred i att somna i vildmarken. Varför har jag aldrig gjort det här förut? Hann hon tänka innan hon somnade. Och så vaknar de den andra dagen. Och gruppen var väldigt full av energi. Och de åt otroligt goda mackor som Maj-Britt hade gjort. De var redo att fortsätta mot... den här andra sjön. Alesjaure. Alesjaure-stugorna. Det är fin utsikt. Där kan man på riktigt ta fina bilder och sånt. Och Karl-Erik visste att, för han tyckte om att fotografera, att han såg framåt. Han pratade mycket om sin kamera som var väldigt speciell och som han hade fått av sin dotter som var yrkesfotograf. Och så påbörjade de vandringen den andra dagen. Och på morgonen så var vädret lugnt, men när det började närma sig lunch så började det blåsa. Det började som en lätt bris och till slut blev det storm då. Det blev svårt att gå. De stora fjällsjöarna som de passerade blev gråa, uppjagade. Vågorna fräste där ute. Och Erik, som ju hade varit lärare i geografi, var den första som började bli lite orolig. Han påpekade att det här kan vara farligt. För det började regna liksom i sidled. Och det är nog bäst om vi söker skydd, sa han. Och Ingrid, som hade varit så entusiastisk och energisk och som hade en anekdot för allt möjligt, hon blev mer och mer modfälld. Hon kämpade, men vindens... Det var som att vinden blåste ur entusiasmen ur henne. Och Maj-Britt, hon fick en stringent ton i sin röst som inte var så behaglig att lyssna på. Hon manade på dem. Hon kände ansvar. Hennes vanliga lugna och samlade sätt sattes lite på prov här när hon kämpade för att hålla ihop dem och hålla modet uppe och samtidigt driva på folk. Framförallt Karl Erik, som ju annars vanligtvis var så rolig och skämtsam och också pigg och lyter. Nyter menar jag, inte lyter. Han sackade efter och ville pausa ofta och så. Så de fick pusha honom lite, för vi kan inte stanna här. Vi måste fram innan det blir mörkt. Och Bagheera själv kände att hon var trött på ett farligt sätt. Ett sätt som kunde innebära slutet, kände hon. Ingrid verkade så pigg i förhållande till henne. Hon hade ju aldrig gjort en sån här vandring. Men Sonja var med henne hela tiden. Såg till att hon höll takten och uppmuntrade henne och pratade med lugn, varm röst. Det var blandat det här, för trots att det här var hennes dröm att vandra längs Kungsleden så var ju ändå den rädslan att tänk om jag ändå är för svag för det här. Tänk om jag inte har styrka. Och när de äntligen nådde Alesjaure och stugorna där efter flera timmars utmattande vandring, de hade inte ens pausat för lunch för att de fanns ingenstans att sitta och ingenstans att söka skydd, så var de alla tysta och utmattade. Men också fyllda liksom av någon slags känsla av gemenskap, stolthet. Ni ser ut som överlevarna från Titanic, sa en annan som bodde vid stugorna, men ingen av dem svarade. De hade liksom klarat av någonting som de inte riktigt visste om de skulle ha klarat av. Den kvällen när de samlades i ena stugorna, omringade av ljudet av stormen, så kände de alla en väldigt djup tacksamhet över att de var tillsammans och att de var säkra och att de var vid liv. Det här lär man ju minnas, mumlade Karl-Erik och fnissade till, och då spred sig liksom ett skratt. Som pålade, guppade runt i gruppen och spred sig även till de andra som också bodde i stugorna. Och så var det kväll och de sov tillsammans i en stuga. Stormen utanför höll på bara. Det var ingen, den visade inga tecken på att stanna av. Vinden ylade, regnet smattrade mot fönsterrutorna och hela byggnaden liksom vibrerade av vinden och regnet. Bagheera låg inlindad i sin sovsäck, kunde inte somna. Hon lyssnade på stormens raseri. Varför är den så arg, tänkte hon. Och sen tänkte hon, är det livet? Finns det en inneboende ilska i livet? En ilska över att slitas från icke-existens till existens? En inneboende urilska över att finnas? Hon följde med den tanken en stund och kände hur den existentiella punkten i det där resonemanget kittlade henne i magen. Hon lyssnade på ljudet av de andras andetag. De hade somnat allihop. Karl-Erik snarkade. Och då kände hon hur någonting inom henne förändrades. Det var som om vandringen, eller stormen, hade slipat bort någon typ av yttre lager. Jag hade liksom avslöjat någonting rått och äkta under ytan liksom på något sätt. Och det var inte bara en bra känsla, för det var en bra känsla, men det var inte bara bra, för det fanns en sorg där och en saknad. Och hon tänkte på allting som hon hade låtit bli osagt och ogjort i livet. På möjligheter som hade passerat utan att hon tog tag i dem. Människor som var kommit och gått och tider som varit och drömmar som hade bara hade fått vara det, just drömmar. Men samtidigt så fanns det också en pirrande glädje och en längtan i henne. En känsla av att hon trots allt hade hittat någonting värdefullt nu. Och att det inte var viktigt huruvida det skedde sent eller tidigt i hennes liv. Hon kände sig som ett barn igen, fylld av, ja, vad det nu är som barn är fylld av. Det går ju inte riktigt att sätta fingret på vad det är, för det blir ju pekoral så fort man säger det. Liv. Hon kände sig urgammal och vis och klok och trög och fastfrusen, men samtidigt ung och full av liv. Det var en väldigt paradoxal känsla. Hon kunde inte somna. I den där lilla stugan i Alesjaure, mitt i stormens epicentrum, så började hon plötsligt få väldigt stark puls. Hon kände hur hon rodnade i mörkret. En översvallande känsla av klarhet och styrka växte i henne. Hon sparkade av sig sovsäcken, låg där i mörkret i understället och kände hur hon var varm. Varmare än luften runt henne. Vilket ju ofta är fallet. Jag menar, det är inte väldigt sällan det är 37,5 grader varmt in i ett rum. Då är det för varmt ju. Men hon kände liksom tydligt hur hon var som en kamin. Hon kunde inte förstå varför, hon kunde inte förklara, men hon struntade i det. I mörkret så reste hon sig upp. Brydde inte om att sätta på sig några kläder, utan gick fram barfota till stugdörren och öppnade den försiktigt. Gick ut och stängde den igen bakom sig. Utanför så mötte hon världen i sitt urgamla raseri. Vinden grep tag i henne med kraftiga händer. Regnet slog henne i ansiktet. Men hon kände inte någon kyla. Hon var inte rädd. Det var bara som en glöd inom henne, som att hon kunde förånga allt vatten som stänkte på henne. Hon blev väldigt snabbt dyblöt. Hon bar inom sig en känsla som hon aldrig tidigare känt i sig själv, men som hon ändå visste alltid hade funnits där. Hon gick fram genom den daggvåta djungeln och gruset utanför stugorna. Gick fram till kanten kanten av en klippa där hon kunde se ut över det stormande landskapet nedanför. Trots att det var mörkt kunde hon se i stjärn- och månljuset som skymtade genom molnrevorna. Fjällen stod som mörka silhuetter mot den turbulenta himlen. Sjöarna såg ut som svarta vilda soppor i en häxkittel. Hon stod där och kände det raseriet som bara flödade genom henne, och den gav henne en känsla av oresonabelt segerrus. Bagheera, 90 år, sträckte sina armar ut i natten och skrek för sina lungors fulla kraft. Jag är Bagheera och jag lever nu. Hennes röst blandades med stormen som röt genom henne och på henne samtidigt. Och det var både segerrus och ilska i både hennes röst och i naturens svar. Hon kände liksom hur varje ord bara rann ur henne i takt med vinden. Det var från år av massa saker som inte hade sagts och saker som inte hade förverkligats. Och Bagheera sträckte händerna ännu längre ut i natten och hon vrålade att det finns plats i mig för allt. För smärta och för sorg och för saknad. Och för glädje och för äventyr och för liv, skrek hon. Livet gör så ont och det river och sliter. Men det är inte slut förrän det är slut. Jag vägrar låta det rinna ut mellan mina fingrar. Jag lever. Jag känner. Jag är Bagheera. Och stormen verkade lyssna. För ett ögonblick så la sig vinden som om hela världen ville uppmärksamma resten av sig själv på den här kvinnan som stod så modigt här inför den och bara skrek. Och Bagheera stod kvar där, andfådd och dyblöt och överväldigad av känslor. Och hon visste inte om det var regn eller tårar, men hon, det kunde kvitta. Det var en väldigt stark stund. En som förändrade henne för resten av hennes liv. Och när hon vände sig om för att gå tillbaka till stugan så gjorde hon det med en ny förståelse för sig själv och för sitt liv. Och hon visste att hon skulle återvända hem förändrad, starkare och mer levande, liksom. Jag tror jag ska be Ginny att dra åt helvete när jag kommer hem, viskade hon till sig själv och brast i skratt. Och det skrattet tystnade inte förrän de andra hade bett henne vara tyst när hon kom in igen i stugan. Hon var så fylld av en outsäglig glädje. En glädje som inte bara baserade sig på saker hon upplevde var lyckade eller träffande eller... En lycka som var lika basal som naturens inneboende vrede. Naturens inneboende oformliga lycka. Och snipp, snapp, snut. Så var sagan om Bagheera slut.